Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Vissa avsnitt är ju mysigare än andra. Ibland är man liksom så här, oh, nu kommer en gäst, och ibland så är man väldigt relaxad. Här hade vi ju tre skägg i studion den här veckan. Magnus Hjelmér, du och jag. Jädra vad mysigt vad det var. Det hade inte börjat studsa corona runt i korridorerna och vi kramades på vägen in. Och, men det var och nu får du sitta i sommarstugan när jag sitter här helt enkelt. Så att, men det bandet ska vi rulla. Men innan vi gör det så ska vi ju förstås göra en shout-out till våran sponsor, våran partner Savelend, som vi nu har varit igång med ett gäng veckor. Jättekul tycker jag.
Tycker jag
ett fintechbolag där man helt enkelt kan spara i krediter och fakturor, köpa och lån och grejer. Det vill säga att man kan spara pengarna där och sen så lånas de ut till i huvudsak företag. Men det väljer man lite själv då som behöver låna pengar för livet att funka.
Ja, och jag tycker också gå in, titta själva och bilda en uppfattning på deras hemsida saveland.se.
Som spara låna.
Ja, precis.
Inte
så.
Disneyland.
Nej, just det. Som spara låna. Exakt så. Och sen så, som sagt, vi är också så otroligt tacksam för alla frågor vi får. Och det är de vi ska beta av ett gäng av idag. Så att fortsätt gärna att skicka in frågor till oss. Både om det rör Savelend, men framförallt om ni har övriga frågor nu. Vi är så tacksamma att vi får så mycket frågor. Och vi är också då så tacksamma för att Magnus kommer och hjälper oss att svara på dem. Så att ja, vi rullar tycker jag.
Hej och välkomna.
Tack.
Ekonomi på riktigt heter podden.
Ja.
Han heter Mattias Andersson.
Och du heter Charlie Söderberg.
Ja, precis. Vi gjorde en liten switcheroo där.
Ja.
Du var ju med efter en
stund. Ja, men det tog en stund.
Ja. Och med oss på sittande på Gudfaders högra sida har vi
Magnus Hjelmér, våran absolut, trognaste expert.
Ja.
En applåd.
Och tack för att jag får vara här.
Och nu också Sveriges skäggigaste privatekonomiska.
Ja, vi pratade om det för några veckor sedan. Nu har du ju fått fason på skägget.
Ja, men nu börjar det ju likna lite.
Är du den skäggigaste av det? Varje bank har ju en.
Ja.
Är du den skäggigaste?
Ja, men ja, vet du att jag tror det. Och jag tänkte att det här kanske
Kristina
skulle bli mitt
koll på, och där leder du ju. Ja.
Vad bra.
Och Arturo har ju lösskägg när han åker motorcykel ibland. Men däremot så har han ju inte skägg.
Nej.
IRL.
På det. Just det. Jag har i och för sig inte kollat på sista tiden. Nej. Han kanske har. Nej, men jag tänker så här att det kanske kunde vara mitt signum. Jag tyckte att Claes Hemberg som var en profil inom ekonomi här hade ju hängslarna som han ledde lite efter. Det var ju riktigt. Mm. Och nu är det ju inte tillräckligt mycket sol, men ett tag så tänkte jag att tatueringarna kanske kunde vara mitt signum. Mm. Att jag är den tatuerade privatekonomen. Mm. Men jag kände att det är inte sällan jag får visa upp dem eller att någon vet att jag har dem. Så då tänkte jag, ta skägget.
Då tänkte du, jag tatuerar mig i ansiktet.
Kan du få någon jävla cred?
Ja. Så nu får vi se om någon annan vill slå sig in där. Men jag tänker att jag ska vara den skäggiga privatekonomen.
Mm. Ibland när vi träffas och börjar prata så sägs det saker så här. Det här spelar vi in istället, så tar vi det på riktigt. Precis det som hände det sista nu, goda lyssnare, innan vi satte igång detta, det är att du andades in och skulle berätta att du har blivit antagen till någonting.
Ja.
Så berätta nu, Magnus, vad har du blivit antagen till? Du har vunnit något pris eller fått någon, eller vad
är det? Ja, man kan tro det. Nej, men jag har ju bestämt mig att jag ska försöka att springa 45 mil i Alperna i sommar. Är det slutet på sommar?
Bara så att jag förstår, har du tänkt att du ska springa 45 mil eller har du tänkt att du ska försöka springa 45 mil?
Ja, men ja, det är nog på, jag ska ju ta mig igenom, men det finns ju risker.
Men vänta nu, det finns ju maraton med 4200 ungefär meter.
Så det är som 10 maraton.
Mm. Ja. Och sen finns det ultramaraton som du ägnar dig åt.
Ja, men precis. Ja.
Och hur långt är det ultramaraton?
Ja, definitionen är ju egentligen allt längre än maraton.
Aha.
Så det finns ju de som är 4,5 mil.
Liksom. Ja, men vad är annars sådana här liksom tuffa maraton som man ändå bara häpnar över att folk, ja, är men, de säger 16?
Ja, men exakt. 100 miles är en sån här, och då landar man på 16 mil.
Exakt.
En klassisk ultradistans då.
Ja.
Så 100 miles. 16.
Och sen finns det ju Kullamannen som du ägnar dig åt också.
Ja, det är ett lopp nere i Skåne.
Men där är skillnaden också en stor faktor, va?
Jo, man kan ju tro att det är platt där nere. Men ute på Kullahalvön där så är det inte så platt för dem som har varit där.
Men nu kommer du upp med ännu någonting som är ju, i min värld låter helt jävla galen.
300 miles, det är som tre sådana här 100 miles lopp då, kan ja, man säga, på en gång.
Ja.
Men hur går, alltså, vi ska inte gråta in i det där, jag bara förstår inte. Men då har man sökt, för man måste ju ha några referenser. Det går inte, hade jag ansökt om det hade jag sannolikt inte fått sprungit.
Är du säker?
Ja, det kan vi väl vara överens
om. Vad är kriterierna för att man överhuvudtaget ska få vara med? För det, du ser antagen därför att det är någon riskfaktor här, tänker du?
Ja, eller? Men ja, precis. Det, så här, i många av de här ännu längre loppen så behöver man ju ansöka och skicka in då men man får berätta vad man har sprungit och man får berätta om man är duktig på randonnée och sådana här, alltså man måste ju visa att man klarar att vistas i fjällmiljö där du ska kunna hantera då från -8 då och sen till hög sommarvärme då på hög höjd, i och med att vi är nere i Alperna, eller det är ju inte extremt, men det är ju ändå en bra bit över 3000 ska vi upp över ett gäng toppar då som är.
Hur mycket är höjdskillnaden på det här loppet? Om det är 45 mil så att säga, som fötterna går, hur mycket är det höjdmässigt?
Nej, men 30, knappa 35 000 höjdmeter ska vi ju positiva, ska vi säga. Så det är 35 upp och 35 ner.
Hur lång tid håller man, sover man då? Det måste man ju sova. Det går inte...
men då får man sova när man vill då. Det är ju ett så här, först i mål.
Det var ju generöst.
Vad snälla de.
Men
hur mycket sover man? Hur lång tid tar det ungefär? Och hur mycket sover man ungefär?
Man har 190 timmar på sig, vilket kanske är runt 8-9 dagar där. Och ta sig det här. Och då kan ju folk tycka så här, men det, gud, ska du hålla på 8 dagar? Då ska man veta att har man varit Åreskutan exempelvis, om man går den rakt upp, så den lutningen ungefär där i Åreskutan, den ska vi hålla i snitt då i 45 mil om man räknar, slår ut liksom höjdmetrarna per mil. Så i 45 mil ska du gå Åreskutan då, kan man. Så därav att det tar lite tid.
Vad är det som gör att du återberättar det här, att det ändå i ditt huvud låter så här? Ja, det låter fortfarande som en bra idé faktiskt.
Nej, men för att springa det här loppet, just det här specifika, så var man tvungen att klara deras 30-milslopp.
Vilket... Jo, men varför tycker du... Det är som om jag hade sagt... Jag tänker att jag bara ska äta tavlor fram till
Hur länge sover? Hur många timmar tror du att du kommer behöva då?
Ja, det var ju... man tror att det är bättre att sova mer. För när jag sprang 30-milsloppet så sov vi då ungefär 7 timmar på 6 dygn. Ungefär en timme om dagen då, och det var ju för dåligt alltså. Man blir, i och med att man navigerar via GPS, och är man riktigt jäkla trött i backen där, så är det lätt att
så nu kanske du sover, vadå, 3 timmar per dygn?
Ja, men det är nog bra, och alltså, klubba 3 timmar så, och man känner sig så fräsch när man vaknar. Det är ju som en
det kan
ny,
man ju tänka,
ny
det kan,
dag.
Ja, men det som är härligt att höra, det är som folk säger så här, fan, jag sover inte så här, jag vet inte om jag orkar jobba idag, för jag bara sover 4 timmar i natt. Ja. Då kan man ju bita ihop några dagar.
Alltså, ja, det får man göra.
Det är inte så mycket att tjura över egentligen. Nej. Även om man inte är tränad på din nivå.
För att svara, så här, jag har ju insett att springa 30 mil är ju kämpigt. Alltså, då mår man ju risigt stora delar av tiden. Och nu insåg jag att jag ska 15 till.
Ja.
Och då slog det mig för just det. Varför tänker man att det här är fortfarande en god idé? Jag vet inte om jag tycker att det är en god idé. Men jag tänker att jag ska...
Fan, när ska du göra det här?
Alltså. Ja, september.
Vi var ju lite inne på detta, Mattias, tidigare, att vi har pratat om den fjärde hunden. Känner du till den fjärde hunden?
Nej.
Ibland ser man människor på stan som har 4 likadana hundar.
Ja.
Och då tänker man så här, vad tänker du att du ska få ut av hund 4 som du inte fick ut av hund 1, 2 och 3? Blir det verkligen bättre för att du har en hund till? Mattias, jag vet inte om vi ska outa vad du sa då, men det får du bestämma själv. Men
jag kan säga det, för det var, vi hade ju en hund.
Mm.
Och då
en fantastisk liten hund, Annie.
Ja, en helt fantastisk liten hund.
Mm.
Och den där lilla hunden, då var det många som sa, framförallt hundmänniskor, sa att skaffa en till så blir det mycket enklare. För de kommer göra sällskap och de kommer ha ro av varandra. Eller så här, det kommer bli jättebra.
200, dubbelt så kul.
Ja, och att det skulle också underlätta det här att, att de har varandra grejen.
Just det.
Och det kan jag verkligen se med barn att det är så. Men det så upplevde jag inte att det blev med hundar. Och det kommer jättemånga som har hund bara ja, tycker att jag är en idiot som ja. Säger så. Men det är min upplevelse. Mm. Sen är det inte så att jag tycker mindre om hund nummer två. För det handlar inte om det. Utan det handlar om att det var ju inget enklare någonstans.
Men poängen här,
inte ett, alltså, det här är ju metafor. 1+1=2 utan det var 1+1=1.
Ja, eller 1. Ja,
1+1=1.
Ja, ja, härligt och fint.
Men... Gud vad härligt att jag tatuerat mig. Men nu har jag kommit in så mycket på det. Så nu ska jag tatuera båda armarna. Och sen ska jag tatuera benen. Och sen ska jag tatuera nacken. Och sen kanske jag ska tatuera ryggen. Sen blir det, så här, blir det verkligen bättre?
Men det är bara för att du inte har vågat göra
det. Jag tänker det, eller hur? Man håller inte på och taggar på Mona Lisa. Det finns ingen anledning att måla någonting på den här kroppen.
Alltså, men det tog ju 50 år innan jag insåg att det var coolt att ha en tatuering. Alltså, jag skulle ju heller inte ha någon. Men du är ju inte där.
Det skulle vara dubbelt så coolt med 2 tatueringar.
Ja, det är...
3 gånger så coolt med 3 tatueringar.
Ja, det är oklart. Men det återstår att se.
Ja.
Det kommer att sitta ändå.
Det här för tillbaka till. Är det verkligen att springa ett maraton? Okej. Men springa 10 maraton. Är det verkligen 10 gånger så härligt och kul och bra? Eller är det bara liksom någon fartvind där som gör att så här, nu tackar tydligen jag till vad som helst.
Ja, det är värt. Nej, jag kan berätta en intressant sak som man kanske inte tänker på. Att det är ju inte en exponentiell utveckling av smärta när man springer sån här. Man kan ju uppleva att det kan vara jobbigt att springa 5 kilometer. Men det är ju så här, det blir ju 2 gånger så jobbigt att springa en mil. Är ni med? Det blir så här, det är ju inte, det växer ju inte bara lite så här, utan... Och till slut så kommer man till en gräns när man känner att livet håller på att rinna en ur händerna när man står uppe på bergstoppen. Och jag har gråtit där uppe och man blir väldigt känslosam. Och så har man ont då, överallt, hela tiden, jämt. Så det är ju en konstant tandvärk, så känns det, gånger 10 i flera dagar.
Och att man dessutom
dagar.
Springer då.
Ja.
Trots att man har tagit.
Så det är så här, det är ju en jävligt dum idé, men det är ju fantastisk känsla när man har passerat mål.
Men jag tänker att det måste hjälpa dig i allt annat du gör i livet. Att saker och ting som kan kännas motigt framstår ju inte som så motiga.
Nej.
Tänker jag då.
Ja, men precis.
Sen kan det väl vara olika typer
av saker. Det som inte dödar här där.
Ja, men lite så. Ja, sen kan man drabbas av helt andra saker som faktiskt inte kommer hjälpa att du har sprungit 45 mil eller så. Liksom. Men ändå, generellt i vardagen måste du ändå ge en jävla massa, ja lite så som jag säger.
Man får lite perspektiv.
Perspektiv och man kanske inte tycker att saker är så jobbigt som man, när man vet hur det kan vara jobbigt på riktigt. Liksom.
Nej, men, och det jag tycker verkligen så här, jag försöker lära mig saker med allt. Ett av de bästa yrken jag har haft, kan jag uppleva, var när jag jobbade inom vården, just både för att lära känna mig själv men också liksom respekten för andra människor och som har det svårt. Och det där brukar jag också tänka på när man är på berget, är att så här, det blir en otrolig gemenskap. Alla har samma mål, på tal om att liksom ha mål som är med i loppet då. Man stöttar varandra, man peppar varandra, man liksom hjälper varandra på vägen om det blir någonting, och det går en stav sönder så tar man in. Och, alltså det, kraften av att ha ett gemensamt mål är enorm i ett sånt här lopp. Mm. Men också ödmjukheten inför att man verkligen förstår att andra har det liksom, minst lika kämpigt som jag. Det är inte så att jag är ondare än någon annan på det här loppet eller så här, utan vi sitter lite i samma båt och man får fanke med sig till och liksom chippa in.
Så slutsatsen här är, om du jobbar på ICA-banken och är chef till Magnus, så behöver du drastiskt öka utmaningarna för Magnus. Han kommer njuta av att han får 4 gånger så svåra grejer, han kommer gråta och han kommer att skapa sånt team omkring sig. Drastiskt mycket svåra arbetsuppgifter skickar vi
men
in
han
Magnus
lär sig saker.
Han lär sig.
Ja. Nej, men testa men för fanken.
Nej, för fan.
Jo, men
man... Inte ska jag väl testa springa 45
nej, men,
mil
nej, men...
upp till
någon... Men han menar ju inte 45, han testar en gräns.
Jag ska springa Stockholm Marathon.
På tal om det har jag frågat dig om vad du springer, om du kan springa under minuten på 400 meter. Och det har jag tjatat om ett år. Jag vet inte om jag ska få något svar på det.
Nej, jag har ju inte provat.
Nej, kan du inte vara snäll och ju bara göra det?
Ja, det ska jag.
Dra förbi den här jävla utarenan där på Gävle. Ja,
i Gävle.
Och sen så drar du ett varv. Jag vill bara veta det, eftersom du är så jävla så här seg.
Ja,
det
jag
finns
vet.
Ju en gräns här. Klarar man under minuten på 400 meter, då är man jävligt snabb.
Det är så?
Ja.
400 under minuten?
Ja.
Ja, på med spikskorna, får man ha det?
Ja, du får sätta på dig vad helst du vill. Ja. Du får till och med ha de här nya fjäderskorna som alla klagar på, de som har vunnit slag i maratonrekord nu, så har man ju extra tjocka sulor och det är ju frågan om det är fusk. Men nu är det ju ingen idrottspodd heller, nu är vi på en ekonomipodd och vi är inne på frågor och svar. Jävlar vad vi tenderar att giddra iväg här nu måste vi hålla oss till ämnet.
Ordning i klassen.
Ordning i klassen.
Så Vi gör ju så att vi samlar på oss frågor från våra lyssnare som man skickar in på charlieochmattias@gmail.com.
Ja.
Och sen så samlar vi ihop dem och så kör vi dem så här. Vi gjorde en för ett par veckor sedan. Har ni inte lyssnat på den så har ni inte gjort det ännu.
Nej.
Men nu kommer en ny.
Ja, men det är superkul och vi är jätteglada och tacksamma för alla frågor vi får och all feedback vi får. Det gör att vi blir inspirerade att fortsätta. Det gör att vi blir bättre. Och att ni i bästa fall så får andra lyssnare dela era tankar och funderingar. Så det är toppen. Så nu kör vi.
Ja.
Här har vi ändå. Tack för en bra podd, skriver David. Jag har lärt mig mycket av er. Vad roligt att höra. Skulle vilja att ni pratar lite om börskrasch. Jag, 25 år, har själv nyligen börjat investera och fundera konstant över nästa börskrasch. Vad är era tankar kring det? Och vad gör ni för att hantera den på bästa sätt när den väl kommer? Oh, då tittar jag igen på Magnus ju, som ordförande i Unga Aktiesparare tidigare. Och
kan vi börja med att definiera, vad krävs för att man ska säga att det är en börskrasch?
Oj, ja, det finns nog en definition. Jag har faktiskt inte koll på det. Nej. Har ni?
Jag har ingen aning.
Krasch. Nej, men det finns ju lite definitioner.
Det är inte som en tidningsrubriksgrej.
Det han menar är ju när det verkligen börjar, när det händer saker och börserna rasar runt om i världen.
Ja, men precis. Jag tror säkert att det finns en definition av krasch på samma sätt som så här, recession och sådana här saker. Det här är ju mitt, ligger mig ju varmt om hjärtat. Jag älskar ju börsen och investeringar. Och när man har levt med börsen en stund så har man insett att det finns ju ingen kristallkula här. Alltså. Hur mycket man än vill och hur mycket folk än säger att de har lite koll på läget så är det ju så här. Det är extremt få människor runt om i världen som kan förutspå en krasch. Och det här gör ju att kan man inte det så gasar man ju på. För det är inte ont anad liksom, så kör man ju på och sen när det väl smäller så går det fort och då går det jättefort. Så jag tror så här, där man kan börja säga att det är ingen som vet när nästa krasch kommer. Den hade kunnat varit i förrgår och den kan komma imorgon. Eller så kommer den om 5 år. Det finns ju ingen. Vi har haft den längsta börsuppgången nu i USA genom all historia den senaste tiden. Och vem kunde förutspå det då? Ja, det var ju ingen som gjorde det. Men har man varit med på marknaden så har det ju varit extremt trevlig avkastning. Det får man ju konstatera.
Det där tror jag är värt att säga. Därför att börskrasch betyder ju att börsen går ner väldigt plötsligt. Ganska mycket. Men sällan går den ju ner väldigt plötsligt ganska mycket mer än vad den har ökat lite långsamt över lång tid. Nu hade vi liksom en coronasituation för ett tag sedan som gjorde att börsen under en vecka gjorde en tillbakagång, tydlig tillbakagång på. Vad kan det varit den veckan, Magnus? Var det 10% eller någonting sånt?
Ja, absolut. Mer än så.
Och då tänker man liksom 10-12% på det, så här, jädrar, nu förlorar småsparare. Det pratade om hur många miljoner eller miljarder som hade försvunnit i börsvärde. Men börjar man titta efter så behöver man inte backa så himla många månader för att konstatera att den föll till den lägsta punkten, var ju den punkten som vi då kallade för goda tider, bara ett år tidigare. Ja, liksom. Ja. Så att jag menar, det skrivs ju ingenting om att det har gått upp så många dagar i rad.
Nej,
och jag tror att mer människor, och det kanske finns i frågan här, mer människor förlorar pengar på att man är så rädd för att man ska råka ut för börskraschen så man inte är med på uppgången. Medan om jag tolkar dig rätt, tror jag det är så att du kan leva med att vara med på börskraschen, för du har också varit med på uppgången och det är sällan det kraschar över tid mer än vad det har gått upp. Va?
Ja, men,
men sen är det också så med krascherna att det är ju någon slags flockmentalitet att de rasar ju för att alla andra börjar känna att nu säljer vi nu, och då vill ingen köpa. Det är ju liksom ändå så att det behöver inte vara rejält. Det behöver inte vara sant att det är så att vi kan inte leverera avgåssystem på grund av ett virus och industrin, utan det är ju det här att nu börjar det hända grejer och alla svarar liksom. Och sen så blir det som ett slags virus om man ska hårdra det. Att någon börjar och sen så hakar alla andra på. Det finns för få som vill köpa och många som vill sälja.
Ja, men precis.
Det jag tycker är intressant med börsen, det är att det är bara på börsen som man är så rädd för krascher. Alltså vi har ju inom textilindustrin till exempel så har vi en årlig återkommande krasch som kallas för mellandagsrean. Då går plötsligt alla klädpriser ner 40-50%.
Ja.
Och det reagerar marknaden på att ja, men då går vi väl ut och handlar nu då. När det är rea på grejerna. Ja, och sen så blir det tillbaka till normalpris. Och så sparar man upp pengar och sen när det är rea så går man och handlar igen. Mm. Det är ju ganska normalt beteende. Mm. Men på börsen är det precis tvärtom. När småspararna ser att nu helt plötsligt är det mellandagsrea på börsen. Ja, då stänger man ner sina fondkonton och flyr och liksom stänger av. Är du med?
Ja, sjukt bra liknelse.
Det är lite märkligt när folk sa, nu när den här veckan var då, alltså, så jag har förlorat så mycket pengar den här veckan. Och jag sa väl, jag hoppas att jag har tjänat mycket. Jag tänker att det har varit bra köpläge på en rad saker som är... Som Mattias säger, folk överreagerar och får panik. Jag menar, det här bolaget har varit så lite i 10 år. Det har inte blivit dåligt bara på en vecka och vad det här har hänt. Det kommer komma tillbaka. Liksom.
Nej, men precis. Och jag tycker Davids fråga, så här, vad gör ni för att hantera det? Jag tycker att man kanske ska hantera det på lite olika sätt beroende på vilket tidsperspektiv man har. Förhoppningsvis så kanske man inte har pengarna på börsen för att man ska använda dem i, liksom, det närmsta året eller de närmsta åren eller kanske till och med 3-4 åren, utan att det är väldigt långsiktiga pengar. Och då tycker jag så här, man ska ta det lugnt. Jag tycker Charlies superkloka tanke är ju att så här, varför inte tanka på mer? Det är inte så att man behöver springa och tumma liksom, besparingen. Och liksom. Men fortsätt att månadsspara exempelvis om man nu månadssparar. Mm. Eller dra igång ett månadssparande för att få ner snittkursen. Snarare så här, det finns en risk också att man försöker fånga liksom, fallande knivar. Mm. Och det tror jag man ska akta sig för. För tittar vi nu, det som hände med coronagrejen är ju att liksom det som var lite skakigt innan, om vi pratar industrin, åkte ju på en ganska stor törn under själva det här, i och med att det inte kunde levereras. Och bland annat så sjönk ju järnmalmspriset med 18% för att det stod stilla i Kina. Liksom så stor del av i det här fallet då SSAB, det är så lätt att säga SBAB, nu pratar vi bolån, SSAB. Så det är klart att det sätter sina spår, men det är ju inte så att nödvändigtvis att det här bolaget är särskilt mycket sämre än vad det var veckan innan viruset, för den delen. Sen får du såklart en törn i, och det är ju där man förutspår någonstans framtida vinster. Så det är klart att det blir en effekt på bolag. Men jag tror, tänker man lite bredare att här, jag kanske inte behöver köpa all verkstad då utifrån att det har slagit hårt här, men det finns ju fortfarande många bolag på börsen som går väldigt bra. Och det här tycker jag också, om man tittar under IT-bubblan, så var det ju så att Ericsson stod ju för en majoritet av Stockholms börsvärde som förlorades, och Ericsson gick ju jätterisigt under den här tiden. Medan det fanns många andra bolag som inte var inom IT-industrin som tuffade på och gick alldeles strålande fint. Men effekten blir att vi ser en stor nedgång på börsen i form av alltså tappat börsvärde. Mm. Men det finns väldigt mycket bra som fortsätter att rulla på. Så jag tror, är man med och sortera lite, dels så här, ta det lugnt genom krisen, för dina pengar ska sitta på börsen under väldigt lång tid, annars skulle du inte ha dem där. Så
och det är större risk att du förlorar genom att du slutar
exakt
vara kund.
Fortsätt nedgången att handla, men var kanske lite selektiv då utifrån den kraschen som händer. Mm. Finanskrisen 2008, ja, det var inte så härligt att vara finansbolag eller fastighetsbolag liksom där och då. Nej, men det kanske var så att stora gruvbolagen gick strålande fortfarande. Så jag tror så här, försök att parera.
IT-kraschen där 2000 också med de här IT-bolagen gick ner. Var det inte så här uppåt 70% eller någonting då? Det var en riktig smäll där med de här IT-kraschen helt enkelt.
Men många bolag, indexet har ju i alla fall tagit igen sig sen dess med råge och gått i kapp
det. Jag menar det.
Men om man vill vara lite mer liksom, några tips till honom här ska jag säga som jag ska tipsa. Ett är, var lite mer insatt. Alltid när det blir panik och oro. Så det som, hur gör man för att förbereda sig för en krasch? Ja, man ser till att man har några kanaler som man läser på och följer. Och så att man har lite bättre beslutsunderlag än Expressens löp när det väl är dags att agera lite fort.
Bra tanke.
Sen så tänker jag också att man kan ju göra det som så vackert heter differentiera. Alltså man kan ju se till att man har satsat på lite olika saker. Om man är orolig för att börsen är på väg, ja, men då kan man ju komplettera med fastigheter eller guld och silver eller andra saker som inte är beroende av börsen. Eller kanske till och med går tvärtom emot börsen. Mm. Så att när börsen går upp, då vet jag att det är jävla dålig investering att sitta med guld. Men å andra sidan, när börsen rasar, då vet jag att guldet kommer att stiga. Så kan man ha det som en liten säkerhetsflotte som gör att man orkar igenom bottnarna. Och hade vi haft Jan här så hade han ju sagt, se till att du har många olika aktier så att du klarar av och inte bara sitter med 2 eller 3 bolag, utan att du har en bredare spridning på grejerna.
Men det är kul att han är på hugget och och kör. Och liksom, bara det, och skapa intresse. Och som ni har lyssnat på tidigare avsnitt också, det här man kan starta en aktieklubb och, och sådana saker. Det är ju skithäftigt ju.
Yes.
Så var inte skrämd av och gå inte fundera så mycket på när börskraschen kommer, utan sitt still.
Ja.
Fortsätt, eller hur?
Ja.
Det är vårt tips.
Men också kopplat till förra frågan, se till att du har en exponering som gör att du har råd att överleva även om det händer. Ja, så inte behöver en sån krig och kraschgrej att man måste åka till Paris och skjuta sig när det är klart. Liksom. Utan det är ju det då. Sitt inte för högt belånad. Då, så att du spelar med pengar du inte klarar dig utan ett tag i alla fall. Liksom.
Snyggt. Vi går på nästa fråga. Mm. Vi har fått en fråga slash påstående om man ska säga av en kille som heter Emil. Tack Emil för det. Han skriver: jag är en trogen lyssnare av er och har bland annat lyssnat på avsnittet med killen från Mojang. Det verkar som att han inspirerade er, kanske särskilt Mattias, om admin. Och jag tror många lyssnare inspireras av det, mig inkluderat. Så ska ni inte bara göra ett eget avsnitt om just admin. Jag är väldigt sugen på att höra er prata om det och hur mycket tid man spenderar på det och hur mycket man kan spendera mindre tid på det, eller i alla fall effektivisera sin admin.
Om man inte har hört avsnittet med det, kan du återskapa admin-konversationen?
Nej, men det är så, för att killarna från Mojang då, Jonas som var hos oss då, har gått väldigt bra. De har tjänat väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Och har obegränsat med pengar i sitt liv. Men, och då var ju den här fascinationen av att vad gör man om man har så mycket pengar som man kan köpa i princip vad man vill?
Man skulle kunna gå och hämta 100 miljoner och det skulle ändå inte vara slut.
Liksom. Nej, man kan precis, man kan köpa allt man ser, man kan vara med på alla nyhetsbrev som finns på nätet och klicka hem precis vad man än vill ha. Men för honom så var det ju intressant att han då sa att var och en sak har ju ändå sin admin. Och med admin så det är ju en förkortning på administration. För er som...
Det går åt tid, pengar och energi att ta hand om att ha en båt eller två bilar istället för en. Eller
precis, allting ska ju någonstans skötas. Så även om han kanske skulle ha råd och ha någon som hjälpte till, ha någon anställd bara för att sköta sin admin, så ska ju även den anställda ha sitt. Liksom.
Det är admin på att ta hand om den anställda.
Precis. Men för oss vanliga människor då, så är det ju, har jag ju tänkt jättemycket på det här med admin och prata om det. Jag hade en intressant middag för inte så länge som jag kom, så hade ett annat ord för admin. Jag minns inte riktigt vad det var, men man kan ha vilket ord man vill, men just det här att man drar på sig saker och allting ska skötas. Och det jag har försökt och tänkt mycket på, som jag lärde mig verkligen av det här avsnittet, är ju att skala ner på saker, för att det, allt ska ju liksom tas om hand. Har ni en reflektion på det här? Jag har bara så här, vi kanske inte gör ett eget avsnitt, men vi kan väl ägna några minuter och prata om det.
Emil heter han, va?
Emil.
Jag har ju helt rätt. Det här inspirerade oss mycket och har blivit ett perspektiv på livet som jag har tagit mig an och tittar hela tiden på. Hur kan jag undvika admin? Att inte ha saker, att inte låna hellre än att köpa, för när jag lämnar tillbaka det så är det klart sen. Då behöver inte jag lagerhålla den här skiftnyckelsättet eller borrmaskinen. Och när det gäller bil så bara att inte behöva hålla på att prata med Andrea. Tog du eller jag bilen? Har vi lagt i parkering? Hur är det? Har vi bytt däcken? Bara liksom minskningen av antalet brev och konversationer sen vi gjorde oss av med bilen är ju mer råge värt eventuell hyrbilskostnad eller taxikostnad, bara det, lätt. Men det såg man ju inte innan jag började titta från det här perspektivet av att inte ha en grej till. Liksom. Så jag är helt såld på att försöka göra mitt liv så flexibelt och lätt som möjligt. Och varje osthyvel, vad är det de säger i Fight Club, the things you own end up owning you. Det är verkligen så. Mm. Det är verkligen det som jag upplever.
Jag vill bara flika in här. Det här var alltså avsnitt 58. Så att det var ju 20 på ett år ungefär. Alltså i mars 2018. Men avsnitt 58 för er som vill lyssna på det. Superintressant tycker jag.
Men, tänker du,
vad säger du, Magnus?
Jag har en fråga här. För jag tycker också det här är superintressant. Tid... Jag vet inte om det är en sån här åldersgrej. Till slut så landar man i att tid är ju mer värdefullt än vad man faktiskt tror.
Ja, galet mycket mer värt än vad man faktiskt
Eller hur? Ja. Men då tänker jag så här, när vi pratar den här adminen så pratar vi prylar. Jag tänker så här, finns det perspektiv? För jag lägger ju väldigt mycket tid på prisjakta saker.
Och... Ja, jag gör inte det. Mycket admin.
Nej, men förstår ni? Är det admin för mig.
Admin är att man skaffar sig saker.
Det är prylar vi pratar om.
Ja, det är prylar, men det kan ju också vara... Man tar på sig uppgifter också, kan jag känna. Att man är så lätt att vara engagerad. Man ska vara med i det här, man ska göra det här. Och vill du haka på den här grejen och liksom så här, att man drar på sig en massa saker som det kommer nya uppgifter. Man gör en grej, men sen så kommer det att leda till en massa mer saker man tar på sig. Men generellt så är det väl prylar, jag tänker.
Berätta hur du tänker.
Nej, men för jag lägger väldigt mycket tid på, jag ska inte säga att jag inte äger så mycket saker, men jag äger ju en motorcykel. Och, alltså, så jag känner ju också att jag har en del admin-tid liksom, på olika saker och ting. Men jag känner att det största tidsjuven hos mig är ju kanske tid jag lägger, ska jag köpa mig torkskåp som jag behöver för att hänga upp barnens kläder, så vill jag ju veta. Då grottar jag ju ner mig i jag kan ju varenda jäkla modell på torkskåpen liksom. Och det skäl ju väldigt mycket tid och energi för ett köp, och så kommer jag använda det här torkskåpet. Men om det ska vara liksom en frånluft på den här pumpen eller på torkskåpen.
Men det är inte allting i den märkelsen, tycker jag, för att det väljer du att göra en gång. Sen står ju torkskåpet där, sen behöver du ju säkert inte hålla på så mycket mer.
Nej, men vad skulle hända om jag bara valde ett då?
Ja,
jag bara så här,
precis. Då skulle du lyssna på någonstans. Avsnittet som vi gjorde med Ari Riabacke, som är professor i beslutsanalys. Därför att han säger det är omöjligt att fatta det perfekta beslutet.
Ja.
Bättre är ta några minuter och plocka bort de värsta alternativen. Och så gör jag mycket. Ska jag köpa torkskåp, då får det bli 10 minuter googling, så jag vet vad folk är fullständigt vansinniga på för dåliga saker.
Ja, ja.
Och sen går jag in och säger så här, jag vill inte ha något av de här tre sakerna, jag vill ha det andra. Sälj till mig nu.
Ja.
Och så säljer han så här, okej, ge mig ett billigt alternativ, ge mig ett mellanprisalternativ, ge mig ett dyrt alternativ. Och så frågar jag, varför i helskotta ska jag betala för den här dyrare? Mm. Så berättar han det, att då kan du styra den med mobilen. Så jag, skitbra. Det är helt
jag fick in att det var också avsnitt nummer 16 då, som 16. Vi hade Ari.
Mm.
Och det var ju också sådär, det har jag börjat kört med. Förutom nu när jag försöker välja, låter jag lite pretto här, men jag försöker välja mer väggalternativ på saker.
Mm.
Men annars så, som han sa, att jag tar alltid pizza nummer 9. Det är inte så mycket att hålla på och fundera på.
Han tar alltid pizza nummer 9 oavsett vilken pizza det är.
Okej, jag har lyssnat på avsnittet, jag kommer inte ens ihåg.
Jag
får lyssna en gång till.
Ja, men det är också så intressant det här att det är bara att ta ett beslut. Alltså, ibland så kommer man på älta, vad ska vi äta, vad ska vi ta? Men jag som tycker om allt behöver inte fundera. Det kan ju bara vara roligt att se, så fick det bli vad det blev. Det är ett bra beslut. Vi kommer
inte bli banan eller musslor.
Nu ska jag ut och springa och jag hade ju kunnat valt, då ska man ha en GPS. Jag hade ju kunnat valt av de här 100, så skulle jag kunna säga 20 funkar jättebra till det här ändamålet.
Mm.
Jag hade ju bara kunnat peka på en och sagt så här, jag tar den där jäkeln.
Mm.
Men jag har ju kollat varenda funktion i varenda GPS. Mm. Och det ska vara touch, ska det inte vara touch? Ska det vara det här, ska det inte vara det här? Ska det vara det här? Vad händer om jag tappar det? Vad händer om jag inte? Alltså, det är min admin-tid alltså.
Ja, men du gillar mig ju den lite, kanske.
Ja, jag kanske, men jag...
Så länge man inte upplever att det blir ett problem
för... Jag kanske skulle pussa på min fru istället.
Det är ju det du säger här, och du har helt
med skägget.
Precis, precis så är det ju. Det här är ju en jättebra förmåga, en egenskap, en styrka du har. Men den har gått iväg och blivit som att den kör dig snarare att du kör den.
Ja.
Du kan inte slå av att jämföra. Så att det här är ju, det är ju någonting att jobba med, att bestämma i de här områdena, där använder jag det här. Det är lite som om man är en snickare som alltid använder hammaren. Oavsett vad det är som ska göras. Liksom.
Ja.
För att du är så en bra hammare. När det kommer till att jämföra och läsa på, då är du grym. Men om man kör med en hammare i elskåpet, så är det ganska ineffektivt. Liksom. Är du med på vad jag menar?
Ja.
Så ibland skulle du kanske skapa mer resultat genom att säga så här. 5 minuter, du vet, barnen, välj. Vad ska vi ta? Bra, 9. Kör vi på den. Kan jag gå tillbaka och pussa frun? Och i andra områden, som att skor jag ska ha när jag ska springa 45 mil i uppförsbacke. Det är ganska noga att se till att jag inte har skoskav efter 3 mil. Så där ska
man får välja sin admin-tid då. Precis, det är väl det handlar om. Mycket.
Mm. Men admin-tid, sälj prylar, det är det man kommer fram till.
Jag skaffar inte saker, om någon annan kan ta hand om det och du kan komma och hämta det färdigt och klart och lämna tillbaka det som det är, så slippa hela admin-grejen. Eller liksom låna av någon, visa tacksamhet eller liksom så här, hitta ett sätt att inte behöva ha hand om det. Liksom.
Skit i sommarstugan, hyren istället.
Ja, det kan man ställa sig frågan då. Hur kul tycker man gräsklippning är och hur kul tycker man badning är? Om badningen är viktigare än gräsklippningen, då kanske värdet av att det är just mina tavlor på väggarna inte motsvarar den admin-tiden det blir att var fjärde år gräva upp runt huset eller byta tak eller hålla på med det där, utan bara kunna ringa någon och säga att lös det här. Så, för nu åker jag och nästa gång jag kommer skulle det vara kul om
jag
hyr av
det. Ja, men jag kan dra ett tydligt exempel. Jag tycker det är kul. Jag har en son nu då som är 19 som jag har blivit intresserad. Jag tyckte det var roligt med körkort och bilar och sådär.
Mm.
Och sen så tyckte jag det var så kul. Så här, ska vi inte köpa en så här gammal Saab V4, för jag hade en sån.
Oh.
När jag var, mina första bilar var en Saab V4. Ja, men lite så. Och sen,
Mattias har gjort mycket en Saab V4, kan vi säga.
Ja, absolut. Men det är en annan podd. Men då i alla fall så säger sonen så här, kan vi inte bara köpa en sån bil? Och det är inte så mycket pengar och de kommer inte tappa någonting i värde. Mm. Och då kan man hålla på att sälja in det här för en själv. Liksom. Det borde man ju ha. Den, så här. Men det är ett typiskt sätt på Alvin. Det var inte särskilt dyrt att köpa in. Men sen ska den där tas om hand.
Ja.
Och nu har jag lärt mig när barnen kommer och säger så här, kan inte vi skaffa en sån här? Eller ska vi inte köpa en sån här sak? Så här, fast då får du ta hand om det också. Mm. Den där ska ju besiktas. Den ska förvaras.
Mm.
Den ska servas. Alltså jag har ju inte, det är helt ofattbart så mycket tid jag har lagt på den där. Det var skithäftigt att köra de första 3 milen. Och den är jättefin. Och man kunde tala om för folk att man köpte en V4. Det gav mig glädje i någon dag.
Har du kvar den?
Ja, för ett år sedan så lade jag ut den på Blocket.
Yeah.
Och sa, nu säljer vi den här. Och då såg min son där och då gick han in. Och sen så sa han, nu tar jag bort den här annonsen. Och då sa jag, ja, men då får du sköta allt som har med den här att göra från och med nu. Eftersom han är 18, så nu kan han ju köra bil och han kan besikta och han får.
Just det.
Och då sa jag, ta bort den då, men då får du sköta allt sen dess. Och nu har han visserligen gjort det, han har ju stått hela den här vintern bara, men det ska ju vara garage och det ska vara, och det är som sagt, det är inga stora pengar, men det ska skötas.
Men jag tänker så här, det här måste ju grunda sig i inte bara att säga jag kan köpa mina prylar, alltså vad jag vill, och att det medför admin tid, utan det måste ju ha sin grund i det vi började, att helt plötsligt så värdesätter man sin tid. Det är ju tiden vi pratar om.
Exakt.
Det är ju tiden som är valutan här. Som vi...
Man ser ju inte. Problemet är att vi är dåliga på att se i de små besluten hela tiden vad det ger för långsiktig påverkan. Och man är ju så sugen också.
Ja, ja.
Man är så sugen. Ja. Så här, ska vi köpa en ny soffa? Så här, ja, det är klart. Och då räknar man inte ut någon avskrivningsplan på det och konstaterar att vi måste jobba en kvart extra i veckan resten av livet för att ha den här soffan. Är det värt det jämfört med att gå hem en kvart tidigare? Mm. Ja. Kanske inte på soffan. Ja, men på utemöblerna då? Ja, men på bokhyllan. Alltså vi tänker inte på liksom, vad det kostar oss i tid eller pengar, energi eller ha någonting. Liksom, nu jag tror inte att hon lyssnar, men min syster har precis bestämt sig för att de ska skaffa höns. Och jag har inte varit otydlig för mig. Jag tycker det låter skitdålig det. Snacka om mycket admin.
Mm.
Att ha höns liksom så här. Man måste vara hemma, man måste mata, man måste fixa. Det är klart att man kan säga att man får gratis ägg och man kan kanske få fjädrar man stoppar kuddarna med, eller man, barnen tycker att det är så här mysigt 3 veckor på våren och gulla med dem där. Så här. Så, och jag styr inte hennes liv. Jag är väldigt glad över att hon fattar framåtriktade beslut vad hon vill. Men för mig är det som en mardröm i admin.
Mm.
Att helt plötsligt ha 8 höns som jag är ansvarig för.
Mm.
Så ska vi åka upp till Gävle och så behöver jag lista ut när jag ska upp och dricka vin med det i Gävle. Vem tar in hönsen ikväll då? Liksom så här. Det är väldigt skönt för mig. Och så säger någon så här, men det är gratis ägg. Jo, det är det. Men det är också en hönsvakt varje gång jag och Magnus ska dricka vin. Och då betalar jag hellre för äggen.
Men alla de här, oavsett om det är hönor, oavsett om det är hönan läget, oavsett om det är hönan eller båten eller V4 eller torkskåpsgoogling så handlar det väl om bara att det är så lätt att man går med i saker, särskilt med, kan jag tycka, med barnen, så här, ja det gör vi, vad roligt, vad det än må vara, och sen så, man drar på sig massa saker för att det i stunden är kul, men man tänker inte på konsekvenserna. Och har som ni, du var inne på med tid där,
ja, men precis, har ni räknat ut eran timlön, tänker jag? För det är ju
alltså,
intressant.
Menar du mitt vanliga...
Vi har ju ingen jobb.
Nej, men du plockar väl ut någon form av årslön eller månadslön?
Du menar om jag delar antalet timmar jag är hemifrån med hur mycket jag deklarerar inkomst?
Men säg vad du vill du komma till.
Nej, men jag tycker att det är en intressant övning. För många är ju... Jag själv har ju varit där, och det är väl det här ett stort uppvaknande för några år sedan när man inser just vad tid är värt. Där det var så här, men jag har inga problem, jag kan kuska ner till Malmö och köpa en byrå som kostar 400 spänn. Mm. Ja, men det är ju, alltså den här byrån kostar ju jättemycket pengar när jag väl tog mig hem eller så där. Jag tyckte det var ett fynd. Och då tänker jag så här, ja, men på jobbet så upplever jag att där kan jag, så här, de köper ju min tid. Och givetvis kunskap och kompetens också. Så där, men min tid köper de ju. Och det har jag signat av, tycker jag. Det här är en okej lön. Alltså det här är min tid värd. Och då borde ju all tid som jag är vaken vara värd lika mycket. Med tanke på att jag säljer mig ju för den pengen på jobbet, till jobbet. Så någonstans så finns det ju en timpeng som jag uppenbarligen accepterar och tycker att så här, det här är
jag
värd.
Vi gör ett jätteenkelt räkneexempel. Vi säger då bara för att göra det enkelt för oss att jag tjänar 40 000 i månaden. Mm. Det är 4 veckor på ett år, eller 4 veckor på en månad. Mm. Så då säger vi att jag får 10 000 i veckan. Jag jobbar 40 timmar i veckan. Så då är det 250 kronor per timme jag får. Är det en rimlig slutsats?
Ja.
Så allt som, så 250 kronor, det är min timlön. Så kan man tänka. Så att om jag spar mer än 250 kronor på att lägga en timme på någonting, då må det vara hänt. Men om det är en mindre pengavinst än 250 kronor för mig att lägga ner timmen, då har jag gått back på den timmen jämfört med att jobba över. Och jobba över får dessutom extra pengar för att jobba över.
Nej, men förstår ni, jag tror det är få som tänker i den, så här, jag säljer ju faktiskt min tid. Mm. Jag har ju sagt okej till att min tid är värd så här mycket pengar. Men inte i så många andra fall då. Ja, men oavsett om vi pratar admin-tid eller jag tänker på mig själv, min googling-tid eller prisjakt-tid. Det kan ju vara så att jag sparar, kanske till och med sparar de här pengarna, men jag avstår ju också något annat. Mm. Så det är ju inte bara att jag tappar, att jag värdesätter min egen tid, utan alternativ.
Vad är en timmes med din fru värt? Kan
exakt, vad är alternativkostnaden kan man ju prata om i olika...
Om du funderar på vad en timmes hångel med din fru är värt, då är det bra. Om Mattias gör det, då är det ofräscht. Jag tänker att det här vart ju aktualiserat för mig mycket när jag var ute och föreläste mycket. Och för att hinna med mitt liv fick jag dra ner. Jag fick liksom tacka nej till. Ska jag komma och föreläsa eller inte föreläsa? Nej, jag kan inte göra mer för att jag har liksom, vet, mycket att fixa med. Och då man kunde konstatera att jag gjorde hantverkssaker hemma på gården. Alltså jag fixade med gården saker jag inte hade någon yrkesmässig kompetens i. Det gjorde jag kanske 8 timmar en lördag. När jag hade kunnat åka till Malmö och göra föreläsningen 1 timme. Tjäna dubbelt så mycket pengar som det hade kostat mig att ta in riktiga hantverkare som hade gjort det istället. Och jag hade haft, händerna hade mått bättre än att stå och hålla på och putsa fasad i 8 timmar. Liksom. Och den där typen av idiotiska beslut gör mig ganska, där man är dumsnål, tänker jag.
Ja, men precis. Men jag tror också så här, nu, det här är ju en väldigt liksom, pragmatisk inställning. Det är ju inte, det är kanske inte möjligt att man kan jobba extra eller över eller så här, utan det här är ju någon form av liksom, tankeexperiment. Jag tycker ändå det, för det är helt plötsligt så tycker jag man ser saker på ett annat sätt och den där hantverkan blir inte så dyr. Eller det blir inte så dyrt att ta hemkörning på saker eller... Jag brukar tänka sen bara när jag åker och handlar. Vad kostar det att få saker hemkört? Ja, ibland kan man ju liksom få det erbjudande gratis, men annars är det en hunka. Det kostar inte ens att starta bilen och åka de här 7 enkelkilometrarna och sen 7 tillbaka. Liksom.
Så... Nej, och sen måste man ju också värdera vad det är livet som vi har pratat om pågår. Och någonstans så är det ju så jädra många, och jag har själv varit där också, som är så här, jag ska bara göra det här och när jag har köpt det här så kan jag göra det här. Mm. Man jobbar och jobbar och jobbar och sen så... Så här, men livet pågår ju. Alltså se till att hitta den här njuttiden. Vad är mest värt i ens liv då? Är det att åka till Malmö och köpa en byrå? Ja, kanske det var ett kul äventyr. Och då kan det ju vara värt det. Man tar med sig någon när man gör en utflykt av det eller någonting. Men, ja,
tiden... Jag vill bara avsluta den här debatten med att säga. Finns det någonting då som vi inte har nämnt som man ska ta med sig? Det är ju då att om man säljer sin tid för pengar, vilket de flesta gör, 40 timmar. Se för guds skull till att du gör någonting om 40 timmar som du tycker är roligt eller upplever värde i. Om det finns någonting som det är bra admin-ekonomi på, det är ju faktiskt att fortsätta leta tills man hittar ett jobb man på riktigt tycker är kul. Även om det är 3000 mindre i månaden, men så är det en jädra skillnad om man ändå ska spendera 40 år där, att man faktiskt upplever att man har energisatt när man åker därifrån på kvällarna. Liksom.
Vet ni att jag ska se till att mitt jobb, att jag gör den här podden gratis för att det är så jäkla roligt att göra mer. Jag ska lägga den här extra timmen.
Du lägger timmen för oss.
Det är på allvar. Det är så jäkla roligt att vara här.
Men du, apropå det, nu har vi ju haft roligt alldeles för länge. Vi får nästan be lyssnarna om ursäkt om att det blev så lång podd idag. Men så om du är kvar, guldmedalj till dig.
Ni som har orkat. Ja. Nej, men det är roligt. Vad fan, ja.
Kommer och fler frågor så går vi. Mm.
Det kommer nog fler frågesvar. Eller det kommer fler frågesvar. Mm. Och Magnus, det är sån jädra ära och roligt att du vill komma till oss. Mm. Och lägga den här timmen. Vi vet ju vad du kostar normalt sett per timme på din bank. Så att vi är jävligt nöjda att du vill komma till oss.
Ja, tack för det.
Efter nästa varv så måste vi fast ta den här AV:n också. Då.
Ja, det ska vi göra.
Ja, det gör vi lätt.
Jag funderar på vinpodd kanske.
Ja, jag kan för lite. Jag kan vara
du kan dricka.
Jag kan dricka och jag kan ställa bra frågor. Jag kan vara moderator eller jag kan liksom undra en massa vardagliga frågor kring vin. För jag önskar att jag kunde mer. Och jag blir fascinerad
då,
varje gång.
Då kör vi.
Om vi ska dricka vin när vi poddar, då tror jag vi kommer tycka att vi blir bättre och bättre. Men jag tror inte att lyssnarna kommer uppleva att vi blir bättre och bättre. Vi får se.
Oklart.
Ja. Hörrni, tack kära lyssnare för idag.
Tack.
Och tack Magnus och tack partner.
Tack partner. Hej. Tack.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.